Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om dåliga utsikter för Microsoft Outlook. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden som den här veckan handlar om att Microsoft har trasslat till det rejält. De har inte bara fått sig en rejäl utskällning utan de har dessutom tagit någonting som fungerade hyfsat bra och skapat både ett integritetsproblem och ett säkerhetsproblem av det. Och det kommer vi till såklart i veckans huvudämne av Bli säker-podden med Karl Emil Nicka och Peter Esse. Men var i hela friden är Peter Esse? Ja, du har ju gått och blivit infekterad.
Ja, jag sitter här i karantän i mitt lilla radhus i källaren och tycker synd om mig.
Exakt.
Själv.
Och vi vet alla vad som händer efter att någonting har hamnat i karantän, då raderas det. Så det här är det sista ni hör.
Ja, nej, men visst. Jag skickas ju utomlands nästa vecka också. Så då är jag inte med alls.
Nej. Då kommer vi däremot att ha med en gäst. Jag ska åka upp till Stockholm nu senare i veckan och spela in den intervjun. Och om du undrar hur kan det vara senare i veckan? Ja, det är ju för att det här avsnittet är inspelat den 18, alltså torsdagen den 18 april. Precis som vanligt för sändning fredagsmorgonen den 19 april. Och eftersom du Peter, trots att du är sjuk, ställer upp här och kommer in, så ska jag i alla fall skona dig så gott jag kan genom att utsätta våra lyssnare för lite monologvarning. Men du ska få spara på rösten. Det som vi ska börja med den här veckan, det är att följa upp det vi pratade om förra veckan, för att då gjorde vi ju den sista delen om det här problemet med bedrägliga annonser, och då pratade vi om att både Meta och Google spred skadeprogramsannonser. 2 veckor tidigare då hade vi pratat om uppföljningen om kändisbedrägerierna, och som av en händelse har det nu publicerats 2 stycken intressanta krönikor som handlar om just hur dåligt det är att Meta inte tar ansvar och utnyttjar kändisar för den här typen av bedrägerier. Det är dels en krönika som är skriven av Dagens Nyheters stjärnjournalist Linus Larsson. Den heter "Uselt och skamligt att Facebook och Google inte stoppar bluffannonserna". Och det andra är en krönika i Sydsvenskan skriven av Andreas Ekström som heter "De stjäl inte bara logotyper, de stjäl människor". Passa på att läsa dem om ni känner för det. Det är egentligen bara att båda sätter fingret på hur orimlig situationen är. Men förra veckan, då hände också någonting väldigt intressant med anledning av just annonsblockering. För i det avsnittet då tipsade jag om att jag har skrivit ett filter för uBlock Origin, Brave och Vivaldi som gör att du kan plocka bort de annonser i sökresultat som ser ut som organiska annonser, eller alltså annonser som kan misstas för att vara riktiga sökresultat. Och jag tipsade om att i veckans show notes så finns det en länk till det filtret så att ni kan lägga in det i er webbläsare och dölja de annonserna precis så som FBI till exempel också uppmanar. Men sen var det en lyssnare som hörde av sig och sa att du har glömt att publicera veckans show notes.
Jag, det var tokigt att du glömde det, Karl Emil.
Ja, fast det hade jag ju inte glömt. Så jag bara förutsatte att ja, men det är väl då någon som kollade typ 5 minuter innan jag publicerade. För att poddavsnitten, de går ju ut 6 på morgonen och sen brukar jag vara färdig med show notes runt 7 på morgonen. Men sen hörde en till lyssnare av sig. Och en till lyssnare av sig. Och då började jag känna, men vad är det här? Alltså, veckans show notes ligger ute. Jag testade utan att vara inloggad. Jag bad min mamma testa. Det är inga problem.
Visst är det surrealistiskt när den situationen uppstår?
Ja. Och då började jag testa, liksom, okej, men är det någon speciell webbläsare som det inte funkar i? Och då upptäckte jag att ja, faktiskt, Brave visade inte veckans show notes. Brave visade alla andra show notes, men just när man klickade på förra veckans show notes, då fanns de inte där. Och jag tänkte, varför blockerar Brave veckans show notes? Stängde jag av Brave Shields, alltså de här innehållsfiltreringsfunktionerna i Brave, då dök de upp. Så jag förstod att det här måste vara relaterat till innehållet. Och då började jag tänka, jag har inte förändrat någonting. Det är samma videoströmningstjänst vi använder. Det finns inga tredjepartsskript för spåning. Det finns inga annonser. Det finns inga, vänta här nu, vad handlar veckans avsnitt om? Det handlar ju om annonser.
Ja,
och
visst det.
Jag taggar ju upp vad de olika avsnitten handlar om för att göra det lättare att leta upp dem. Och en av taggarna jag hade lagt in var såklart annons. Eftersom avsnittet handlade om bluffannonser. Så vad gjorde Brave? Tolkade allting som en annons och dolde den.
Men då får man skapa ett filter som säger, döljer alla annonser, men absolut ingenting från Kalimniki.
Ja, exakt. Nej, men skämt åsido, du sätter faktiskt fingret på en del av problematiken som vi har. Nämligen att det finns inget standardiserat sätt att blockera annonser. Och det kommer aldrig finnas det, för det ligger inte i annonsbranschens intresse att uppfinna något sätt som gör att det går att pinpointa exakt vad som är en annons och dölja just det. Men i alla fall, tack till alla er som hörde av er, och här fick ni förklaringen till varför ni inte såg veckans show notes under fredagen förra veckan. Vi går vidare till att prata lite om Standard Notes. Det var ju en av de anteckningsappar som du och jag, Peter, djupdök i avsnitt 213. För er som vill veta mer om den. Vi gjorde ju ett avsnitt som handlade om traditionella anteckningsappar. Där vi då bland annat nämnde Standard Notes. Och så gjorde vi ett avsnitt om såna här säkra second brains. Och jag misstänker att du fortfarande, precis som jag, sitter och kollar på veckans show notes i Obsidian och använder Obsidian för den här typen av research.
Just det, just det.
Är du nöjd med Obsidian, får jag då bara passa på att
flika. Jag tycker det är trevligt. Ja. Däremot så nu börjar det bli många show notes där i vänsterkolumnen, så det är dags att börja städa lite, tror jag.
Ja, det är städa, strukturera, tagga. Det går att göra på många sätt. Men Standard Notes, det är inte någon sån här second brain-lösning, utan det är en traditionell anteckningsapp. Någonting som mer utmanar till exempel Evernote eller Microsoft OneNote, men med den skillnaden att det är säkert, det är totalstreckskrypterat, så inte ens Standard Notes har åtkomst till dina anteckningar. Och dessutom så finns Standard Notes även till webbläsaren, vilket inte Obsidian gör. Obsidian finns ju bara till datorn och mobilen, men Standard Notes finns till alla enheter och till webben. Varför lyfter vi upp det? Jo, för att nu har Standard Notes blivit förvärvade. Och då tänker ni kanske att, oh, är det här en ny skiff? För att skiff var ju jättelovande, och sen så kom Notion och förvärvade dem, och så försvann skiff. Nej, så är det inte alls. Det är Proton som förvärvar Standard Notes. Och Standard Notes kommer att drivas vidare. Så ni som använder Standard Notes behöver inte oroa er. Jag tror bara det här kan vara positivt. För nu får Standard Notes-gänget, som är ganska litet, hjälp av Proton för att kunna utveckla produkten vidare. Det blir liksom som att den bästa e-postappen kombineras med den bästa traditionella anteckningsappen. Det är ju liksom a match made in heaven.
Och då är min fråga, vad är det som definierar bästa e-postappen?
Ja, det är ju mest att det inte finns så mycket konkurrens. För alltså, grundnivån för någonting som ska klassas som en e-postapp måste ju vara att den stöder totalstreckskryptering. Så det är väldigt mycket som går bort där i så fall. Och nu står ju Proton nästan ensamma där som erbjuder stöd för totalstreckskrypterade e-postmeddelanden utan något behov av tillägg. Jag har stora förhoppningar om att Tuta, de som tidigare hette Tutanota, ska börja erbjuda stöd för totalstreckskrypterade mejl också. Än så länge så erbjuder de bara stöd för totalstreckskrypterad intern kommunikation mellan Tuta-användare. Men förhoppningsvis så gör de, precis som Skiff gjorde innan Skiff blev förvärvade, att de tar sitt förnuft till fånga och börjar erbjuda stöd för säker mejl mellan olika e-posttjänster också. Och när det gäller standard notes, det som jag gillar med dem, det är att det är så enkelt. Men det finns konkurrenter där. Det finns fler konkurrenter. Vi har till exempel Joplin. Vi har vad heter de? Notesnook. Så lyssna på avsnittet som vi gjorde om säkra anteckningsappar om du vill veta mer om varför till exempel standard notes är en så bra anteckningsapp. Nu tänkte jag gå in i biktrummet och bikta mig. För förra veckan, då lovade jag dig någonting, Peter.
Mm.
Och jag...
Första avsnittet av Bli säker-kursen senast helgen.
Exakt. Jag lovade att vi skulle släppa, att vi skulle köra igång Bli säker-kursen för medarbetare förra veckan. Och det blev... inte förra veckan, det blev i onsdags som vi lanserade den kursen. Och nu kommer det en lektion varje vecka under de kommande 9 onsdagarna, 10 stycken lektioner totalt. Men förra veckan, då ställdes jag inför ett väldigt svårt vägval. Och det var, ska jag hålla mitt löfte och lansera någonting utan att ha testat ordentligt? Eller ska jag svika mitt löfte och lägga ytterligare några dagar på att testa saker? Det är självfallet mitt fel att jag hamnade i den situationen, för att jag borde ha planerat bättre. Men det var ändå där jag hamnade. Det kan säga som så här, på min förra arbetsplats, då var det en av mina kollegor som i princip frivilligt tog på sig att bara hålla koll på om jag liksom låg i tid med de sakerna som jag skulle göra. Så jag saknar att ha den personen. Jag saknar dig, Jan. Tack så jättemycket för den insatsen du gjorde på vår förra arbetsplats. Men oavsett var, nu är vi igång. Bli säker-kursen, den är igång och rullar nu. Ni som vill börja bli lite säkrare för varje vecka som går och få medarbetarträning som går igenom allting från grunden. Bli säker-kursen är öppen för er nu. Och jag har dessutom justerat priset lite. I samband med lanseringen så ändrade jag priset. Vi sa 790 kronor. Det blev 760 kronor exklusive moms istället. För att jag ville att det skulle se snyggt ut, både inklusive och exklusive moms. Så en liten prissänkning.
Det kan man respektera.
Ja. Och jag skulle kunna säga att det var som ursäkt för att det blev en försening. Men nu är vi oavsett vad igång. Sen, sista snabbisen för den här veckan. Det är VPN-nyheter från Brave och Google. Brave, den webbläsartillverkaren som vi pratade om tidigare, de har ju en VPN-tjänst integrerad i webbläsaren. Och den här VPN-tjänsten, det är den som kallas Guardian. Och jag har aldrig förstått varför Brave valde att börja använda Guardian som VPN-tjänstleverantör. För det var liksom en sån här VPN-tjänstleverantör som inte stod ut på något sätt överhuvudtaget. Jag såg aldrig ett enda skäl till att välja Guardian över någonting annat. Men nu verkar det som att Guardian tänker faktiskt bli lite mer seriösa. Och de har precis nu börjat en tredjepartsgranskning av Assured. Göteborgsgänget som bland annat är med och producerar och sponsrar säkerhetspodcasten. Om ni inte lyssnar på säkerhetspodcasten, gör det. Suverän podd. Och det som Guardian har gjort, det är att de har låtit Assured som ett första steg granska deras citat client server interactions as well as the complete public API surface of our infrastructure, slutcitat. Det betyder att det är en del av själva tjänsten som är granskad, inte hela. Men de kallar det här också fas 1. Och om det här följs upp av fas 2 och fas 3, då kan de bli en medelmåttig ointressant VPN-tjänst. För det är ganska mycket annat de måste fixa också utöver att liksom slutföra tredjepartsgranskningen. De måste se till att lägga till stöd för fler länder, till exempel Sverige, som är ganska viktigt land. för oss svenskar i alla fall. De måste publicera fullständig källkod för alla appar och de måste justera priset. För varför välja Guardian när det kostar dubbelt så mycket som till exempel Mullvad VPN? Det är för mig obegripligt. Och någonting som användare tyckte var obegripligt, det var att Google erbjöd en VPN-tjänst. Och i och med att jag säger erbjöd i imperfekt form, fast det heter inte imperfekt längre. Vad är det heter numera? Jag har glömt vad den nya termen för imperfekt är.
Men vadå, varför heter det inte imperfekt?
Det är någon ny term som ska användas istället för dåtid. Men oavsett vad, vi behöver inte prata om grammatik här, utan det vi ska prata om det är varför jag säger det i imperfekt form. Och det är för att Google gör en Google. Det vill säga lägger ner en tjänst. Det finns ju en webbplats som bara listar alla tjänster som Google har lagt ner genom åren. Och nu är det dags för Google att lägga ner sin VPN-tjänst. 9to5 Google rapporterar att, citat, "Google is now discontinuing the VPN feature as they found people simply weren't using it. The company tells 9to5 Google that the deprecation will let the team refocus and support more in-demand features with Google One." Slutcitat. Och jag tror faktiskt inte jag kan komma på en enda person i min bekantskapskrets som har använt Googles VPN-tjänst.
Men det var så himla konstigt, för att Google One var ju en sån här tjänst som man inte riktigt visste varför man hade, utan det blev ju, ja men du hade Google Drive.
Ja.
Och betalar för det. Och då blir det precis som att, men det är det som är Google One. Och sen så, är det någonting annat? Ja, men du får en VPN också här. För att uppgradera. Mm. Okej, okay, tack. Det känns som att de hade lite svårt att egentligen definiera det där erbjudandet. Ja. Utan de såg väl framför sig och paketerade med en massa saker som inte har hänt. Mm.
Och du fick dessutom en VPN-tjänst som du inte kunde byta land i. de hade gjort ordentliga tredjepartsgranskningar, det verkade seriöst, men nu är det slut med Google One. Vill ni av någon anledning lyssna på det vi sa om Google Ones VPN-tjänst, så kan du lyssna på avsnitt 205 av Bli säker-podden. Men nu ska vi sluta blicka tillbaka i tiden och istället vända blickarna framåt och se utsikten för Microsoft Outlook.
Ja, utsikt, ja. Solklart.
Ja, solklart är det inte. Det är solklar referens, men det är inte solklar framtidsutsikt. Den ser tvärtom ganska mulen ut.
Det är så, va?
Ja, det ser inte alls bra ut. Men vad är det som håller på att hända först och främst? Jo, Microsoft, de har ju ett ganska brokigt ekosystem som de kallar Outlook nu. Outlook, det är ju dels den här traditionella Office-applikationen, dels namnet som de numera använder för Hotmail, dels appar för Mac och för iOS och Android som inte hänger ihop med Windows-appen. Och till råga på det så har de också i Windows-appar som heter e-post och kalender som fyller Outlooks roll, men som är gratis till skillnad från vanliga Windows-versionen av Outlook. Tyckte du att det där lät jobbigt? Ja, det tycker Microsoft också. Så de senaste åren har de arbetat med ett projekt som de kallas Project Monarch. Projekt Monark, liksom en monark som ska ersätta allting och som ska göra allting enhetligt. Och målsättningen, det är att de ska ta fram en ny app/tjänst som ersätter både den version av Outlook som finns för Mac idag, den version av Outlook som finns för Windows idag och de traditionella e-post- och kalenderapparna som är inbyggda i Windows. Windows har ju sedan urminnes tider haft någon sån här gratis, eller gratis, den har ingått i Windows-licensen, e-postapp och kalenderapp, precis som macOS har en inbyggd mail- och kalenderapp. Du minns kanske, vad heter den, Outlook Express, som en gång
oh ja.
En gång var gratisappen som gällde. Men Den här e-post- och kalenderappen som nu ingår i Windows 10 och i Windows 11, det är appar som bygger på det som kallas The Universal Windows Platform, som togs fram på tiden då Microsoft fortfarande försökte ta en del av mobilmarknaden. Tanken med de här Universal Windows Platform-apparna var att de skulle fungera på mobiltelefonen, på datorn och på surfplattan. Och det är därför som de här klassiska e-post- och kalenderapparna som finns i Windows ser ut lite som surfplatteappar. Universal Windows Platform-projektet, det verkar inte må så bra efter att Microsoft la ner stödet för mobiltelefoner. Jag kan ju säga att Universal Windows Platform verkade inte må så bra på den tiden då Microsoft trodde sig ha en chans på mobiltelefonmarknaden heller. Men oavsett var, i Windows idag så finns det alltså en gratis e-postapp, gratis i den meningen att den ingår. Och det finns ingen reklam i den. Och du kan lägga till vilka e-postkonton som helst. Och om du tycker det där låter väldigt normalt för en e-postapp, så ja, jag håller med. Utöver det så finns det på Windows också då den här Microsoft Office Outlook-appen. Den som du måste betala för att få, som var navet i all företagskommunikation en gång i tiden. Alltså jag levde mitt liv i Outlook en gång i tiden. Det var det jag använde för att organisera hela mitt liv. Och det är en traditionell Win32-app, alltså en traditionell skrivbordsapplikation. Den ser ut som någonting som härstammar från Windows NT4-tiden. Eftersom den här stammar från Windows NT4-tiden eller där kring.
Det är mycket små symboler kan man säga.
Ja. Båda de här två apparna kommer nu då att ersättas av nya Outlook som kallas New Outlook och inofficiellt heter Project Monarch. Och det är inte en Universal Windows Platform-app och det är inte en Win32-app utan det är en webbplats i en webbwrapper. Allt mer av det vi ser är ju numera bara webbplatser som paketeras i webbwrappers så att vi kan köra dem på våra datorer utan att behöva ha webbläsaren öppen. Precis som Teams också är. Fördelen med det är ju att du inte behöver ha webbläsaren igång och att du borde få offline-stöd. Men hör och häpna, Project Monarch har fortfarande inte offline-stöd. Det här är helt obegripligt. Det skulle varit klart i januari, men de fick skjuta på det till mars eller april. Det är i alla fall fortfarande inte här när vi spelar in idag.
Men vad händer då om du försöker starta det på flygplanet och gå igenom dina mejl?
Du kan inte starta den. Den startar inte om du inte har internetuppkoppling.
Det är ingen sådär typ saknar uppkoppling utan den startar inte ens igång.
Du kan inte se dina mejl, du kan inte söka dina mejl, du kan inte skriva ett utkast till ett mejl för att skicka senare. Men den anses i alla fall nu vara så redo att den ska ersätta de här två andra Windows-apparna och även macOS-appen. Men vi lämnar macOS-appen där hän nu. Vad kommer hända med den traditionella e-postappen då? Jo, Microsoft skriver så här i en supportartikel. Citat. Från och med 2024 levereras nya Windows 11-enheter med nya Outlook för Windows som standardprogram för postlåda som är kostnadsfritt för alla att använda. Programmen e-post och kalender är fortfarande tillgängliga via nedladdning i Microsoft Store till och med 31 december 2024. Efter detta datum stöds inte längre programmen e-post och kalender. Slutcitat. Så för vanliga privatanvändare som bara vill ha en e-postapp på sin dator, alltså inte gå ut och köpa en e-postapp av Microsoft, de kommer nu inte längre kunna använda den som är inbyggd i operativsystemet idag, utan de kommer vara tvungna att använda den här nya webbwrappen. Vad händer då med Office-appen, den här klassiska företagsappen som sådana som jag levde våra liv i tidigare? Ja, den kommer leva vidare till och med 2029 åtminstone. Microsoft skriver att citat, until at least 2029. Så åtminstone till 2029 kommer den att leva vidare. Och det är behövligt för att det är väldigt många företag som har skrivit egna utökningar för den gamla traditionella Outlook-appen som inte fungerar när Outlook plötsligt bara blir en webbplats i en webbwrapper och inget annat.
Men det är ju ett helt ekosystem som kommer att försvinna.
Precis, ja. Precis. Och det är kanske dags för det att försvinna, vad vet jag. Men det är i alla fall bra att Microsoft där låter användare köra det till 2029. Sen så kommer Microsoft att pusha över till den här nya e-postappen, den nya versionen av Outlook, nya Outlook som vi kallar den från och med nu. För privatpersoner har det redan börjat hända. Och för företag så kommer de göra det successivt. Just nu så är den nya Outlook-appen i opt-in-stadie, alltså du måste välja att byta till den. Sen kommer de att byta till opt-out, det vill säga alla som inte medvetet väljer att stanna i den klassiska Outlook-appen kommer att byta till den nya Outlook-appen. Och sen så kommer de helt enkelt att lägga ner stödet för den gamla Outlook-appen och då är det ingenting kvar att göra. Och varför är det här då ett problem? Ja, eller varför är det två problem? Det är både ett integritetsproblem och ett säkerhetsproblem. Vilket ska vi börja med?
Jag tycker det är ett estetiskt problem också, men det är inte rätt podd. Alltså.
Nej, det är ett estetiskt problem också. Men vi börjar med integritetsproblemet. Och vad är det? Jo, det är att till skillnad från de två apparna på Windows som nya Outlook ersätter, så har nya Outlook-annonser i sig. Och om du använder nya Outlook utan att ha en Microsoft 365-prenumeration och lägger till antingen ett Outlook-konto, alltså ett Outlook.com-konto, eller ett valfritt IMAP-konto, alltså vilket annat e-postkonto som helst, eller ett specifikt Gmail-konto eller ett specifikt iCloud-konto, alltså vilken typ av e-postkonto som helst, då får du se annonser. Och Microsoft visar en dialogruta för dig där det står: vi och våra 815 partner hanterar data för att lagra och eller få åtkomst till information på din enhet, utveckla och förbättra produkter, anpassa annonser och innehåll, mäta annonser och innehåll, härleda målgruppsinsikter, skaffa exakta geografiska data, bla 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 bla. Här får du lyckligtvis välja mellan avvisa alla och acceptera alla. Du kan också gå in och välja inställningar om du känner att det är just två stycken av de här 815 partnersen som du känner, nej, de ska minsann inte få min data. Men troligtvis så vill du inte att någon annan ska ha den här datan överhuvudtaget. Så det är lite problematiskt där. Men när jag testade det här fram och tillbaka, då fick jag inte upp den rutan om jag la till ett Microsoft 365-konto som alltså bevisade att jag hade en Microsoft 365-licens, att jag hade betalat för Microsoft 365, så som det är för företag. Då försvann också inställningen i appen som annars fanns för att hantera annonsinställningar. Så jag misstänker att Microsoft har gjort på det viset att om en användare inte lägger till ett konto som är kopplat till en Microsoft 365-prenumeration, då visar de annonser och då har de den här datainsamlingen och datadelningen som de frågar ifall vi går med på. Medans ifall det är ett företag så tar de än så länge i alla fall och låter bli att hålla på med sånt. Men det är bara integritetsproblemet. Säkerhetsproblemet, det är ännu värre. Och säkerhetsproblemet drabbar även företagsanvändarna. För låt oss säga att du jobbar i en organisation där ni använder Microsoft 365. Då har ju Microsoft tillgång till er data för att de är er e-posttjänstleverantör. Det är inget konstigt. E-posttjänstleverantören har tillgång till mejlen. De har teknisk tillgång till mejlen. Förutom ifall du väljer en ordentlig e-posttjänst som stödjer totalstreckskrypterade mejl. Då har ju e-posttjänstleverantören inte tillgång till det. Men i alla andra sammanhang så har e-posttjänstleverantören tillgång till det. Så om ett företag använder Microsoft 365 och nya Outlook så är det ingen förändring på den här punkten. Men många företag använder ju Outlook och sen har de någon helt annan e-posttjänst. De har kanske från Google eller från en webbpartner eller från, ja, vad vet jag. De kanske har sin egen e-postserver som de kör. Och då blir det en stor förändring här. En oacceptabel förändring. För om jag har ett Microsoft 365, en Microsoft 365-prenumeration så jag bevisar att jag har betalat för den här appen och vill lägga till till exempel ett IMAP-konto, en annan typ av e-postkonto. Då får jag informationen, citat, om du vill lägga till ditt IMAP-konto i Outlook måste vi synkronisera dina e-postmeddelanden med Microsoft Cloud. Befintliga kontakter och händelser synkroniseras inte, men allt du skapar i Outlook sparas i Microsoft Cloud. Slutcitat.
Wow. Den tar alla våra mejl alltså?
Ja!
Det, är ju,
det här är helt vansinnigt. För notera nu, nya Microsoft Outlook är inte en traditionell app. Det är en e-posttjänst som fungerar som ett mellanlager. För i en traditionell e-postapp, om du lägger till ditt e-postkonto, oavsett vilket e-postkonto det är du har, om du lägger till ett e-postkonto, då kommer din e-postapp att kommunicera med e-postservern. Så om jag har min mail hos, låt oss säga Loopia, då kommunicerar min e-postapp med Loopia-server. Punkt. Det här nya upplägget gör att Microsoft Cloud kommunicerar med Loopia. Och jag kommunicerar med Microsoft Cloud så att Microsoft Cloud fungerar som någon sån här mellanlagringsenhet. Vilket gör att mina mejl plötsligt kan läcka från tre ställen istället för bara två. Det kommer in en tredje part som kan läcka dem.
Och, ja, det vet man ju om exponeringsytor. Ju fler ju sämre. Det är enkel matte.
Och här får jag två val. Du, alltså på annonserna, på frågan om annonser, då fick jag ju hantera inställningar, avvisa alla eller acceptera alla. Men på den här frågan, synkronisera ditt IMAP-konto, då får jag alternativen fortsätt eller avbryt. Nya Outlook kan inte fungera som en traditionell e-postapp. Den tyska tidningen Heise tittade i november i fjol lite närmare på kommunikationen som gick till och från den här nya e-postappen, nya Outlook. Och de kunde konstatera att när du lägger till ett IMAP-konto, det som händer då, det är att du skickar ditt lösenord direkt till Microsoft. Microsoft får ditt lösenord. Och det är just för att då ska de sen fungera som en e-postklient för din e-postserver och förmedla vidare mejlen till dig. Det här gör ju att inget företag som har en annan e-posttjänstleverantör än Microsoft och inte vill att Microsoft ska få tillgång till deras mejl kan använda nya Outlook. Och det finns inget inbyggt stöd för att Outlook ska fungera som en riktig e-postklient utan bara som en sån här e-posttjänst. Nu tänker säkert några att ja, men skärp dig nu Nicka, för att det är faktiskt Microsoft vi pratar om här. Microsoft, de är stora och duktiga och de har koll på sin IT-säkerhet. Ja, det är lite för passande att vi precis har fått rapporten från utredningen som US Department of Homeland Security gjorde efter att Microsoft Exchange Online i somras förra sommaren infiltrerades av Storm 0558, en sån här attackgrupp kopplad till Kina som fick obehörig åtkomst på Microsoft servrar. Och i den rapporten så finns en executive summary där US Department of Homeland Security förklarar vad de anser om Microsoft. Och jag vill läsa det som ett avslutande citat på den här veckans podd. De skriver, citat på engelska: "The board finds that this intrusion was preventable and should have never occurred." Alltså, intrånget, det hade kunnat förhindras. "The board also concludes that Microsoft's security culture was inadequate and requires an overhaul, particularly in light of the company's centrality in the technology ecosystem and the level of trust customers place in the company to protect their data and operations." Alltså, Microsofts säkerhetskultur var inte adekvat och behöver göras om med tanke på rollen som Microsoft fyller för sina kunder. Sen hoppar vi lite i citatet. "Throughout this review, the board identified a series of Microsoft operational and strategic decisions that collectively point to a corporate culture that deprioritized both enterprise security investments and rigorous risk management." Slutcitat. Alltså, de identifierade flera beslut som tillsammans pekade på att Microsoft hade en kultur av att nedprioritera enterprise-säkerhetsinvesteringar och ordentlig riskhantering. Och nu vill Microsoft då att de ska få bli en mellanhand för alla våra mejl. Lösningen på det här problemet, den finns lyckligtvis för gamla goa Thunderbird har faktiskt fått liv igen. Det var nästan så jag trodde att Thunderbird skulle försvinna helt och hållet från jordens yta. Men den gamla traditionella e-postappen Thunderbird, den har fått nytt liv under vingarna. Fick jag till det igen. Och den är faktiskt nu en ganska trevlig e-postapp. De har gett den ett nytt grafiskt gränssnitt som heter Supernova. De arbetar med att få till stöd för trådade konversationer, för att alltså, den grund som Thunderbird började utvecklas från, den var väldigt, väldigt gammal och det var många år av kärlek som saknades där. Men de håller på att modernisera både utseendemässigt och under ytan. Så när Microsoft väljer att ge den här framtiden för Outlook, då kommer som tur är Thunderbird-gänget och ser till att vi kan ha en lokal e-postklient som inte läcker information någonstans och som dessutom har öppen källkod. Den är gratis och donationsfinansierad. Den finns till Windows, Mac OS och Linux, och den finns dessutom på sätt och vis till Android också, för att den klassiska K9-mail-applikationen för Android, den håller på att brandas om till Thunderbird. Så Thunderbird har en ganska ljus framtid och det är väldigt beklagligt att vi inte kan säga detsamma om Microsoft Outlook. Någonting vi däremot kan säga om framtiden, det är att fredagar är en bra för att bli lite säkrare för varje vecka som går. Och nästa vecka, då är vi tillbaka med Bli säker-podden och en gäst som tillsammans med mig ser till att du blir lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Stort tack till Peter för att du orkade sitta med, krya på dig, och hoppas att du snabbt blir friskare. Så hörs vi, ja, ni hör Peter igen, han är tillbaka från Kina. Se till att inte fastna där nu, så att du kommer tillbaka. Trevlig helg på er allihop. Hej då.
Hej.